en och så kommer den andra direkt.
Ja, men det kommer ju en, det är ju en sekund emellan.
Och det går ändå i slow motion. Ja.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Ja, vad tror du Jesper? Är vi redo att köra?
Ja, jag tror vi kommer till avsnitt 7, va?
Stämmer.
Mm. Ja, så det tog jag på då.
Ja, det gör det verkligen.
Ja. Jag kan berätta lite vad som hänt på min front.
Ja, kör hårt.
Ja. Första grejen är att jag har sprungit, och Marlene då, min tjej, vi har sprungit finalloppet i Skatås, en mil. Det fanns även 19 kilometer där. Men det var lite sån här trail. Du vet hur det är i Skatås. Mm. Det är liksom dels fina stigar och sådär. Men sen fick man springa rätt ut i skogen också. På vissa, och det var ju mer än lerigt.
Mm.
Men det gick bra. Så finalloppet och ännu en medalj faktiskt. Jag har plockat hem flera medaljer.
Vad gör du med alla dessa medaljer?
Jag lägger dem i en låda. Mm. Så de ligger tryggt. Där.
Du funderar inte på att ta ett kort av dem och sen skicka av dem?
Ja, jag vet inte. Vi tar lite kort när vi går i mål och så lägger Marlene upp det på sin Instagram och så delar jag det i en händelse. Det är ungefär det som händer. Men vi ska faktiskt springa det här, vad heter det, Sylvesterloppet på nyår också.
Just det. Det är också en mil, va?
Det är också en mil, men det är mitt i city.
Mm.
Så då slipper man väl leran, tänker jag.
Mm.
Men det kan ju vara snö och grejer. För det har blivit kallt faktiskt de senaste dagarna.
Mm.
Så det är en grej. Men jag vill gärna berätta också att på träningsfronten och springa så är det ju ganska nära att jag ska anmäla mig nu till EM, Europamästerskapen i Brasilien Jiu-Jitsu. Och det går i Paris i en bit in i januari.
Fräckt. Vad snackar vi om här då? Då snackar vi brunbältsklass.
Ja.
Vi snackar 80-85 kilo någonting, eller?
Ja, det är 82,3 är det som man ska väga med direkt. Så att jag får passa min vikt lite, för jag väger ungefär det utan direkt. Men direkt väger typ 2 kilo ungefär.
Ja, och vad är det mer i det, åldersindelning också?
Mm, det är det. Det är det som är avgörande för mig då. Så det är ju Master 5 heter det.
Mm.
Det är mellan 51 till 50. 55 år. Jag är 52 nu. Mer.
Just det. Då slipper du de här 46-åringarna som du tampades med sist.
Men jag kan tänka mig att det kommer några jäkla vassa gubbar dit. Men, så det ska bli roligt. Och det som är extra roligt är att jag får lite backning av min arbetsgivare Biner.
Mm,
som
kul.
Vi har inte riktigt nämnt var vi jobbar någonstans, men får väl disclosa det. För de som inte har fattat, så jag jobbar på Biner Consulting. Och Biner är lite duktiga på med såna här specialevent. Så man har kört så här, vad heter det, stafettvasan. Vad heter det här när man... vad heter det nu då? De här, man springer i skogen och det är massa hinder och grejer.
Tough biking och sånt.
Ja, sådana grejer.
Mm.
Och vi var även och isbadade och sådär. Mm. Så att det här ligger väl lite i linje med vad Biner sysslar med och så. Även om det är bara jag som ska åka till BIM då. Alla de anställda. Så jag får lite support, vilket är tacksamt.
Ja, grymt. Vi sitter ju faktiskt på Biners fina kontor idag.
Det gör vi och spelar in här, så att det är kul.
Mm.
Så jag får väl i podden här prata lite om hur uppladdningen går helt enkelt.
Mm. Jag är lite nyfiken på hur kvalificerar man sig för EM i BJJ? Behövdes det, eller några gamla meriter? Eller?
Nej, det behövs inte. Det man behöver göra är att regga sig. Det är mitt nästa steg på den här arrangörshemsidan då.
Mm.
Så att alla kan anmäla sig, men man behöver ha rätt bälte och rätt ålder och rätt vikt såklart. Mm. Men, så det är ingen kvalificering då. Och det blir lite spännande, för det kan vara att de är väldigt, väldigt bra de man ska möta. Men man måste leva livet lite och testa.
Ja, absolut. Men det måste finnas en begränsning. De har väl inte... Vad är lägsta bältet? Det kan ju inte vara vitbältare som tävlar, eller?
Ja, alltså det här BIM, det pågår nog en vecka, tror jag.
Okay.
Min klass tävlar under en dag då, så att det är liksom en dag, någon torsdag där i så. Men det pågår, så det är ett stort jävla jätteevent med flera tusen deltagare gissar jag.
Mm.
Så det är, man kan vinna i vitbältesklassen, blåbältesklassen upp till svartbältesklassen då, så att de kör. Och det är även barn vet jag inte om det, men det är alltså sådana här mastersklasser som börjar efter 30. Och så adultklasserna som det heter, som är de riktiga klasserna.
Helt
enkelt. Så det blir spännande.
Kul! Då följer vi det med spänning.
Vad har hänt på din front då? Någonting?
Nej, det har inte varit så mycket. Jag snackade ju bank sist och nu har jag valt en bank.
Ja.
Och det blev Swedbank. Var på möte där. Det är ju lite fascinerande hur de liksom presenterar det som rådgivning. Men jag upplevde det som ett rent säljmöte. Från början till slut så handlade det ju mer om att vilka försäkringar kan vi sälja på dig och kan du flytta något av din sparande till oss. Det som var lite roligt, jag satte kanske nivån ganska direkt, för hon sa vid något tillfälle så här att jag var en av de som var de mest pålästa hon hade träffat, och så skojade hon lite med mig då. Hon kanske liksom, vad ska man säga, klappade mitt ego förstås. Det kan man inte utesluta. Men hon sa också så här, för hon frågade, ja, men hur ser dina inflationsförväntningar ut och hur ser du på liksom framtiden? Och så sa jag liksom, la ut orden lite kring det där och hur det skulle påverka banklånen. Och så började jag föra ett resonemang om att nu när det är lite sämre tider så kommer marginalen på bankerna, för bankerna att minska då, för att folk blir mer om sig och kring sig att hålla nere sina bolån. Men å andra sidan så eftersläpar ju utlåningsräntan för storbankerna, så de tjänar in på den sidan istället liksom. Och efter jag hade fört det resonemanget så sa hon, ah, men du kan väl komma hit och köra en föreläsning för oss här på kontoret. Så att
det är bra, men det fick vi också en utläggning i förra avsnittet kring, och det måste nog alla hålla med om att du var påläst där, så att
så var det i varje fall. Sen om jag gör rätt i om jag tog rörligt eller bundet, det återstår ju att se. Det är ju en
Men vad tog du då?
Jag tog rörligt.
Ja, det har jag också. Mm.
Nu vet vi ju att Ingves kommer här om slutet av november höja 75 punkter eller 1% kanske till och med. Och sen så är det dags i februari, men då är det ju Erik Thedéen.
Det är en ny gubbe alltså?
Det är en ny gubbe. Nu har äntligen Ingves gått i pension. Så Erik Thedéen, som är, om han är generaldirektör för Finansinspektionen, kommer och tar över. Så jag vet inte riktigt hur Stefan Ingves eftermäle blir, och jag vet inte riktigt hur han vill lämna bordet vidare till Erik Thedéen. Så det återstår att se här i slutet av november.
Det känns som att man ska höja räntan och avgå. Liksom. Det känns som ett dåligt avslut. Liksom.
Ja, vi får se helt enkelt. Jag vet inte. Men så det har varit grejen, och det jag också kan notera lite grann från banker generellt nu, bara som någon slags sista spaning just kring detta spåret, det är att Nordea, de säger, men tycker du att det är tufft nu, hör av dig till oss. Och det handlar väl kanske lite grann om att även bankerna ser att det blir tuffare tider, så nu erbjuder de sig både att vara inte bara säljare och inte bara rådgivare, men även terapeuter,
ja, det kanske behövs i den här nya ekonomiska verkligheten som vi lever i.
Ja, så är det med det. Men så det har inte hänt så mycket, utan det har varit jobb och det här och rullat på.
Gött då. Ja, vi får ju lite kommentarer då och då på tidigare avsnitt. Och en kommentar som vi fick, vi hade ju den här Servant Leadership-avsnittet för ett tag sedan. Där jag la ut texten om resurser och gjorde upp med det då. Men där är det också så att en servant leader, vi pratar om att man tjänar andra. Och då fick ju frågan, men är inte det på samma nivå liksom, att det är någon är en tjänare och någon är en resurs? Är inte det liksom lika illa? Vad är frågeställningen då? Och det kanske man kan tycka, men jag tycker inte det.
Nej, jag tycker inte riktigt det heller.
Nej, för därför man väljer att vara tjänare liksom, och lyfta andra och få ut någonting av det, att jag gör någonting för dig. Och det är ju altruism, det finns ju ett begrepp där man gör någonting för andra, och det får man ut mycket av då. Medan resurs är ju liksom bara att någon ser ner på dig. och avhumaniserar det då.
Mm.
Så det är väl svaret på det, men ändå en intressant frågeställning hur man kan se på det.
Ja, jag tror med det. Just när orden används så är det ju en fråga om liksom att man tar bort agensen från någon när man pratar om resurs. Och jag vet inte om vi sa det, men jag har ju aldrig drömt någon gång om att bli en resurs. Jag har inte tänkt så här att nu ska jag börja jobba och äntligen får jag bli en resurs. Däremot att kunna hjälpa andra. Det, ja. Den tanken har ju slått mig liksom. Så att det finns, jag tycker det finns en signifikant skillnad här.
Ja, det är egentligen rolig den, och jag har inte drömt om att bli en resurs. Där. Ja. Nej, det är nog inte så många som drömmer om det faktiskt. Det, ja, intressant då.
Ja, jag har en sak till. Vi har ju skaffat, det går ju lite långsamt här, men vi gör ju allting lite efterhand där. Men vi har skaffat e-postadresser.
Just det.
Ja, så vill man komma i kontakt med oss så finns det tre e-postadresser. Det finns en info@lattrorligt.se och så finns det motsvarande då en Jesper med samma domännamn och en Alex med samma domännamn. Så vill man komma i kontakt med oss så går det utmärkt den vägen. Bäst är väl dock fortfarande att skriva på Lättroligt LinkedIn-sida.
Ja, just det. Precis. Men när du pratar om det, finns det möjligtvis då också en Facebook-sida?
Det gör det också. Den är lite under konstruktion, så lägg inte för mycket fokus på den just nu. Det puttrar på lite i bakgrunden med allt med sociala medier. Men LinkedIn och mail tror jag är det som är bäst just nu.
Ja, då kör vi på det.
Yes.
Du, jag tänkte fråga dig om du kollar på Formel 1, F1, någonting?
Det gör jag väl inte jättemycket. Jag har mycket kompisar som har tittat en hel del. Men man har ju blivit lite mer medveten om det här Drive to Survive på Netflix. Och framförallt min sambo har ju följt, om det nu är fjärde säsongen, hängt med hela vägen. Och det här, det var ett bolag som heter Liberty Media som köpte upp dem. För de ville göra det lite fräckare. De köpte upp Formel 1 och sen så ville de göra det fräckare i USA och för kvinnor.
Mm.
Och det var då de krokade arm och skapade det här contentet med Netflix då. Och det, intresset har ju ökat jättemycket. Jag ser det bara hemma liksom, hur sambon är, tycker det är grymt liksom. Så att, ja, svaret på din fråga, jag vet vad det handlar om och har lite koll. Mm. Men mer än så där är det inte.
Jag tänkte vi ska kolla på, jag vet inte hur bra podd det här blir, men vi har en videoklipp här som vi kommer lägga ut. Så kanske...
Ja, jag ser på stillbilden att det är en Formel 1-bil och så står det Mercedes.
Ja, det här är från, står också från 2019, Chinese Grand Prix här. Jag ska spela den här och så, jag tror det är ett pitstopp som händer. Får vi se hur det är då. Det är en minut långt max.
All right.
Vi kör.
Yes.
Vad är det som händer?
De pratar till... Ja, vi får se, det gick snabbt där. Först pratar de med Hamilton och sen pratar de med Bottas en sekund senare. Så kommer in en bil i pitstoppet. Och de byter det. Och där kommer en bil till in i pitstoppet. Ja, jävlar. Oj. Det var det sjukaste. Det har jag inte sett innan. Alltså, vi får kolla en gång till.
Ja, jag kommer i slow motion här.
Helt sinnesförvirrad.
Så de byter... En och så kommer den andra direkt efter.
Ja, men det kommer ju en, det är ju en sekund emellan.
Och det går ändå i slow motion.
Kan vi får bara kolla på den en gång till, det live-klippet från början där någonstans.
Vi tar det här från 10.
Ja, för det är först är det Hamilton som kommer och så kommer Bottas efteråt.
Ja.
Det är så jag tolkar det, eller? Ja, det spelar inte så roligt. Det kommer en bil först och en bil sen. Tryck nu.
Nu kör vi. Här kommer han.
Och då åker han in där. 14, upp. 15, 16. Han är ute 2-3 sekunder senare och det kommer den andra bilen 2,5 sekunder efter och de byter på honom lika snabbt. Ah, det var ju helt, det är ju någon extrem serie pitstop. Ah, det var grymt.
Ja, så idén här är, eller alltså sån här pitstop går ju jäkligt fort när de gör det, men när gör de två på varandra.
Ja. Det var helt vansinnigt.
Ja, så min poäng här är att de har ett jäkla flow.
Mm-hmm.
Håller du med om det?
Det kan man verkligen säga.
Ja, de var flow och de var arbetade tillsammans. Så inte nog med att de gjorde ett pitstop asfort, så gjorde de ett till direkt efter. Då.
Mm.
Så idag ska vi prata lite mer om flow.
Mm.
Är temat på det här avsnittet. Så. Och När man pratar om flow så är det också som så här att om man går till en vårdcentral eller hos läkaren och så vidare, känns det som att det är något flow i det, tycker du?
Nej, det är lustigt att du tar upp det nu. Du vet ju att jag har härjat lite med dem. Jag har ju ryggproblematik, så att jag har ju då dels varit på hos sjukgymnast och sen så har vi gått till vårdcentralen och tagit blodprov. Och så har jag fått komma tillbaka och ta ytterligare blodprov. Och sen så ska jag på magnetröntgen. Och allt som allt, jag vet inte, från att vi bestämde att vi skulle gå till läkare, så har det ju varit, jag vet inte, det har gått en månad, en och en halv, och jag i slutet av november så ska jag på magnetröntgen, så det blir väl kanske 6 veckor totalt. Och den aktiva tiden, jag har ju pratat med sjukgymnasten i 30 minuter, jag har pratat med läkaren i 10 minuter. Jag har interagerat med sjuksköterskorna som har tagit blodprov på totalen kanske 6 minuter. Jag har tagit blodprov 3 gånger. Så får vi se när jag kommer till magnetröntgen hur lång tid det tar. Det kanske tar en halvtimme eller någonting sånt.
Okej, så det tar lång tid helt enkelt. Det är långa ledtider.
Ja.
I det här. Och det är lite det jag är ute efter att prata om här, att det finns den aktiva processtiden där det faktiskt händer någonting.
Mm.
Och sen finns det ledtiden när man väntar på att någonting ska hända. Då.
Mm.
Och för att få ett flöde i någonting då, så är ju, de här två är ju komponenter i flödet, den aktiva tiden och väntetiden, så att säga, ledtiden. Och tittar man på det här F1-stoppet så var ju ledtiden mellan de två bilarna extremt kort.
Mm.
Så att där hade de ju kapat den då. Och vill man få en bra, så att säga, tror man benämner det som cycle time, alltså den hela tiden, hela cykeln, så är det ju framförallt ledtiderna man ska titta på.
Mm.
Som en faktor, helt enkelt.
Mm.
Men det normala, jag ska inte säga att det är normalt, men många gånger så tror jag att personer och organisationer försöker kapa aktivitetstiderna lite grann då. Och man skulle kunna göra ett exempel om man i vården igen då. Säg att man har en röntgenmaskin som kan röntga en arm eller något och det tar 2 minuter. Och så kommer de på att ja, men vi köper en ny för x antal miljoner och den kan röntga en arm på 30 sekunder.
Mm.
Så går ju det liksom rätt många procent fortare i den aktivitetstiden då.
Mm.
Men sett över hela cycle timen så påverkar ju inte det ledtiderna någonting.
Mm.
Utan patienterna får ju sitta och vänta liksom.
Mm.
Så då får man hellre ha ett holistiskt synsätt och titta på hur kapar vi ledtiderna, hur får vi det här att sitta ihop på ett bättre sätt.
Mm.
Och det är ju utmaningen.
Mm.
För att få ett bra flöde då. Men om man pratar flow lite grann då, och man tittar tillbaka, inte i historien, men kanske en liten bit i alla fall på bakgrund, så finns det någonting som heter TPS. Jag tänkte kolla med dig, Alex, du har ju kanske läst på lite om det.
Ja, jag fick en uppgift av dig här, så att TPS då, Toyotas Production System. Mm. Och sociotekniskt system som är Toyotas, det omfattar Toyotas managementfilosofi och även deras utövning av hur de ledning, hur de styr. Och det kommer ju i början av 1900-talet. Och Taichi Ono är det namnet som är det som förknippas med det här systemet. Och de jobbade inte med bilar när de skapade det här systemet. Vet du, Jesper, vad de höll på med då?
Nej, jag har inte en aning.
Nej, då höll de på med vävstolar.
Vävstolar?
Yes, och då hette de dessutom Toyoda av upphovsmannen eller uppfinnaren Sakichi Toyoda. Och sen sålde de patent av de här automatiserade vävstolarna som de fick pengar till att starta Toyota Motor Company. Och då var det ett Sakichis son som skapade det bolaget. Men tankarna gick igen. Det här TPS då, Toyota Production System, det följde med. Och upprinnelsen, eller den första grejen som började landa i det här systemet, det var att de hade en automatisk vävstol som kunde stänga av sig själv om tråden gick av. under produktionen så att man undvek att felaktiga grejer skickades ut. Så, ja, så fort någonting gick fel, då noterade man det direkt och kunde åtgärda det så snabbt som möjligt. Så det är en grej. Så det kanske du kan återkomma till här.
Mm.
Det är ju då föregångaren till Lean Manufacturing som väldigt, väldigt kortfattat går ut då på att minska slöseriet i en produktion. Och tittar man på huvudprinciper i Toyota Production System så har man 4 stycken. Det är filosofi och det är grunden av allting, att man tänker långsiktigt. Man har process, ta bort, eliminera waste.
Waste, ja.
Mm. People and partners, respektera och hjälp dem att växa. Och ständig förbättringsarbete, problem solving. Och tittar man lite på hur företag förhåller sig till det här med när de inför de här modellerna, så är det väldigt lätt att fokusera på process. Och det kanske kommer in till lite grann det vi säger. Man tittar på sina processer och man tittar där man står. Så man får inte hela bilden eller hela greppet. Så att det finns en tendens till att bara fokusera på process. Och sen finns det en massa fräcka ord till detta också. Det är nästan det som gör det här fräckast. Man säger ju då i problem solving så säger man kaizen.
Kaizen, ja.
Ja, just det. Och det är den här förändring mot det bättre, den här ständiga förbättringen. Vi har ju genshi genbutsu, att man tittar själv och förstår situationen.
Får jag fråga där, är det det som man brukar prata om, go to gemba, är det samma sak eller?
Det är närliggande, för det finns också gemba, hör ju dit, det betyder ju där vi står eller där vi befinner oss, och de är närliggande, så vi brukar säga gemba walk.
Just det.
Så jag tycker att det är typ samma sak. Ska se vad vi har mer just när det gäller det. Respektera och utmana, det sa vi om folk. Teamwork är en viktig beståndsdel. När det gäller processen så pratar de om att visualisera så inga problem är osynliga. Mm. Det är en viktig del. En av huvudpelarna i det som man kallar då för Toyota House of Production är Jidoka. Automatiserad kvalitetskontroll, det vill säga den här automatiserade vävstolen. Att man slutar när det är ett kvalitetsproblem. Och de moderna tappningarna, jag misstänker att vi kommer komma in på det utan att koll, men jag nämner det ändå lite kort så kan du knyta an till det senare i så fall.
Mm.
Build in quality, det här med testdriven utveckling eller automatisering när man ska deploya mjukvara, det är ju ganska vanligt förekommande i våra, där vi jobbar idag. Så det härstammar från detta.
Ja.
Vi har ju den här sladden eller add-on cord i en fabrik.
Just det.
Den här som man drar i när någonting går fel i produktionen och så svärmar man kring det och löser problemet snabbt. Så det hänger ihop med detta. Och den andra huvudpelaren i Toyota House of Production är just in time. Man anpassar sin produktion utifrån efterfrågan med vad som är rimligt då. Mm. Och det är det här som har fått lite en, vad ska man säga, släng av foten nu under pandemin här, globaliseringen i kombination med just in time, att kan vi förlita oss på alla de här processflödena, eller ska vi ha säkerställa processflöden hemma, och ska vi ha lagerhållning
just det. Ja. Ja.
Så det är frågeställningar som,
ja, man vill undvika lagerhållning om man kan.
Ja, precis. Ska se om det är något mer som är värt att säga. Ja, hej Junka, utjämna arbetsbelastningen, använda pull för att undvika överproduktion. Jag säger inte vad det handlar om, för det misstänker jag att du kommer komma till här.
Mm.
Långsiktigt tänkande pratar vi om. Och sen så kommer vi till det som en stor punkt då, och där Lean har varit väldigt bra på att liksom förtydliga då, och det är det som kallas på i Toyota Production System för MUDA, som är då slöseri. Tycker du att jag ska prata om de olika typerna av slöseri, eller ska vi hålla på det?
Vi slösar inte tid på det. Nej. Tänkte jag dra till mig då.
Ja.
Men en fråga, det här kanban, är det också ett sånt där ord som kommer därifrån? Så det är alla japanska ord, va?
Ja.
Som har infiltrerat vårt arbetsliv och det grövsta då.
Just det.
Ja, vad bra. Då fick vi en bakgrund på TPS och var många av de här orden och arbetssätten kommer ifrån när man jobbar med flöde och flödesoptimering. Lean Där finns det ju, om jag grottar lite till då, förutom det du sa. Du sa built-in quality. Och där när man jobbar enligt lean, och ibland pratar man lean agilt, så vill man ju sammanföra så att säga, testdelen av sitt arbete med produktionsdelen då, så att de interagerar med varandra. Och det finns ju test first approach, testdriven utveckling. Man skriver sina test först då. Mm. Så man får en kvalitet, och det är typiska exempel på hur man får ett bättre flöde då.
Mm.
En annan del är ju något fint ord som kallas för variabilitet. Hur mycket saker och ting ändrar sig, hur stora saker och ting är.
Mm.
Att man ska kunna hantera det. Vilket jag kommer att prata lite mer om en liten stund.
Mm.
Och ett annat stort skifte som har skett de senaste åren skulle jag säga. Det är ju att man överger projekt i förmån till att prata om produkter eller värdeströmmar. För i ett projekt så startar man ju upp ett projekt, så kör man projektet, så stänger man ner projektet, så startar man nytt. Då får man start-stopp. Inte mentalitet, man får start-stopp helt enkelt. Mm. Och det är ju inte bra för flödet. Därför det kostar tid att starta upp och stänga ner någonting då.
Mm.
Och då arbetar man istället med produkter och som i princip pågår tills vidare.
Mm.
Det är klart att man kan stänga ner en produkt, men det är inte på det. Och det handlar ju också om att man vill ha människorna på ett ställe som arbetar. Och så föder man människorna med arbete istället för att flytta runt människorna till arbetet som är ett projekt. Då.
Mm.
Så det är ett sätt att få bättre flöde på helheten då.
Ja, det blir en bättre, vad ska man säga, visualisering. Den här kapacitetsallokeringen är ju lättare att överblicka om man har organiserat sig kring värdeströmmar eller arbetsströmmar, snarare än att det är en mängd projekt som pågår samtidigt, och att förstå och när ska vi göra vad i det här, och vilket projekt är viktigare än det andra.
Exakt. Så då optimerar man helheten på ett annat sätt då. Flödesprincipen lite andra, nu var det där, men en princip är ju att, och det är ju självklart att flödet ska bara gå i en riktning.
Ja, det hade varit sjukt där på F1 om den andra bilen kom från andra hållet. Det hade ju inte funkat något vidare.
Det hade funkat dåligt lite grann då. Men och det hänger ihop då att man inte vill, som man brukar säga, att don't pass a defect downstreams. Och det är liksom, om jag gör någonting här och du är nästa station, så måste det, alltså kvaliteten hos mig måste vara 100%.
Mm.
Så skickar jag det till dig och så kan du göra ditt då. Så att inte jag skickar det vidare med lite fel.
Nej, precis. Det är ju den automatiska vävstolen där igen. Och det går väl också hand i hand med att det blir oftast dyrare ju längre ner i du kommer.
Exakt, och ett exempel på det är ju det man kan se inom bilindustrin när det sker något som kallas för recalls.
Mm.
Där man upptäckt ett fel på en bilmodell, någonting kan hända som man inte upptäckte när man producerar bilen. Och då får man återkalla och så måste man åka in på service, och det kan vara tusentals bilar.
Mm.
Och det är ju jättedyrt för den då. Och det vill man undvika. Genom flödet och bygga in kvalitet då. Och det är ju lättare sagt än gjort.
Mm.
Det är klart att man vill undvika den typen, men ibland slinker det igenom ändå. Men då vill man ju förbättra sitt flöde och förbättra sin kvalitet då. Så det är några flödesprinciper som man måste ha för framför sig och tänka på i sitt arbete, både i stort och i smått också. Sen kommer vi till mitt favoritämne. Jag ska säga ett av mina ämnen som jag gillar. Och det är det här, man pratar om single piece flow eller one piece flow och batch flow.
Mm.
Vilket tror du jag gillar?
Jag skulle gissa på att du gillar single piece flow.
Ja, det är rätt. Och det betyder att man gör en sak i taget.
Mm.
Helt enkelt. Istället för att försöka göra flera saker i någon typ av batch och multitaska helt enkelt.
Mm.
Och det finns ju ett mantra som man kan ha med sig, stop starting, start finishing.
Mm.
Så när man väl har startat någonting så har man idén om att vi, eller jag, beroende på hur man ser det, gör allt för att bli klar med det innan man tar nästa grej då. Och det är en sak i taget då. Och det är ju dels viktigt för transparens. För ju fler saker vi jobbar med samtidigt, desto mindre transparens får vi. Så vi fokuserar på en sak.
Får jag säga en sak här? För att jag tänker också, vi pratar ganska mycket om kognitiv last och single focus teams och sådär. Och det känns lite grann som att det här är saker som ligger på lite olika nivåer. Att på en lite mer övergripande nivå så handlar det för teamet, för att kunna vara effektivt och välmående, att man jobbar i en eller ett fåtal värdeströmmar. Att man har ett fokus så att man inte behöver pendla mellan olika fokus. Och sen när man kommer ner till liksom det lite mer operativa arbetet, att nu ska vi utveckla det här API:et, och då gör vi det ihop som ett team, snarare än att vi utvecklar det här API:et och skapar den här, lägger upp den här databasen eller gör det här samtidigt. Så att vi ligger också på många olika nivåer.
Jag håller med om det. Så det är viktigt, single piece flow. Det finns, vi ska inte kolla på det, men det finns en ganska rolig animation med bollar så där man kan, som åker mellan olika steg. Och då är frågan, när man kör en single piece flow så blir man ju klar med den här grejen man ska göra mycket fortare än om man jobbar i batcher. Och då är ju tanken att då skapar man värde när man är klar. Och det, jag ska prata lite om det, om man verkligen skapar värde eller inte. Men det är viktigt att när jag är klar så finns ett värde. Därför då finns ett incitament att bli klar fort då.
För då, nu kanske jag går händelserna förväg, du får stoppa mig då, men du får också snabbare möjlighet till feedback.
Ja, det är med. Och man lär sig snabbare och alla de här cyklerna eller looparna går fortare. Och det är någonting man strävar efter för att kunna förbättra sitt flöde. För det är också en princip att hela tiden förbättra sitt flöde. Och det tror jag de jobbar, jag vet inte om det fanns något finst japanskt ord för det, att förbättra flödet liksom.
Det gjorde det säkert. Pukajok finns ju ett ord, men det är mer processer som skapats där det är svårt att göra fel. Så att, jag får återkomma här om jag har missat det i så fall.
Så single piece flow, ibland refererat som one piece flow också, en sak i taget. Och jag brukar ibland dra en liten liknelse om man tittar på jobbannonser och sådär. Så jag tror inte det är så vanligt nu mer, men förr i tiden i alla fall, för x antal år sedan, så var det så här att vi söker någon som är duktig på att hålla många bollar i luften. Och det brukar jag skämta lite eller säga lite. Ser man en sån annons så ska man undvika det. Därför man ska inte jobba med flera saker samtidigt. Men skulle stå att du som är bra på att ta emot en boll i taget vi söker dig då är det ett jobb som man kan eftertrakta då. Kommer tillbaka till det här ordet resurser, för ibland när man pratar flöde så kan man prata om flödesoptimering eller resursoptimering. Har du koll på skillnaden där? Eller någon tanke?
Ja, jag tänker så här då, att om vi tar det här med att jag är vårdcentralen och så vidare, och nu kommer jag väl gå lite i fällan här, men jag är ju flödesenheten, eller vad man ska säga, det är jag som ska flöda genom systemet, men sjukgymnasterna de har ju optimerat på att de tar in patienter och att de är fullbelagda. Vårdcentralen har optimerat på att läkarna är fullbelagda. Magnetröntgen är ju optimerad på att maskinen är fullbelagd. Så just i detta exemplet då, så är ju det här, blir ju personerna, när vi säger resource utilization, så blir ju då personerna är ju resurser i den
även maskinen då kanske.
Ja, exakt. Så att här har man ju varje enskild avdelning optimerat utifrån kapacitet, medans man inte har tittat så mycket på flödet kanske.
Nej, flödet, du är helt, det är ett jättebra exempel. Så att, där hade man ju velat att man tittar mer på hur fort kan Alex komma igenom den här processen, lite grann, eller patienten, eller i det fallet då. Men jag tror också det finns en psykologisk del i det här att på företag så vill man att alla har att göra.
Mm.
Därför varje person eller resurs är associerad med en kostnad på något sätt. Och står den outnyttjad så har den fortfarande kostnaden.
Mm.
Och då blir folk lite oroliga helt enkelt.
För går du in och pausar och tar en ögonblicksbild, ja, då kommer, om du har optimerat på något annat än en resurs, så kommer ju inte alla sitta med någonting i nävarna.
Nej, precis. Så ja, det man kan säga, optimerar man på resurs så har alla någonting att göra. Man har ofta för mycket att göra i allmänhet. Optimerar man på flöde så innebär det ju att alla inte har att göra hela tiden. Därför att när om du sköter röntgenmaskinen så när någon är klar i förra stationen så vill ju han eller hon komma till dig och då ska du ha tid. Och då finns det en tid emellan de här där du faktiskt sitter och väntar på nästa patient. Om vi tar det exemplet då. Men just att det sitter någon eller några outnyttjade tror jag är en problematik.
Vad skulle hända, Jesper, om man optimerade 100% på resurs? Vad händer med flödet då?
Ja, då stannar ju det helt och hållet. Och det är ju ganska enkelt att se om man tar exempel med en bilväg. Och man tänker att man ska utnyttja 100% av vägen och stoppa in bilar överallt på den vägen. Det uppstår ju en kö. Det går inte framåt. Det är ju stopp lite grann. Det är ju det som händer i Tingstadstunneln här i Göteborg där vi är hela tiden. Liksom. Därför, så vi måste ha ett avstånd mellan bilarna i det exemplet. Ett slack. Och så jag tycker det är bra ibland när jag ibland jag jobbar som agil coach lite grann och jag försöker ha ett slack för mig själv. Därför att om du har en fråga, jag är ju lite att jag vet mycket om det här så jag vill att människor ska komma till mig och ställa en fråga så kan jag hjälpa dem. Men då måste jag vara tillgänglig också. Och då uppstår det ett slack då och då när folk inte har några frågor. Det är klart att jag kan fylla min tid ändå med vissa saker. Men man måste acceptera att det är ett slack och att människor i en organisation inte har 100% att göra.
Jag kommer att tänka på en annan sak här nu. Vi ska inte göra mer dålig podd här. Men nu när du pratar om det här med trafik så kommer jag på att det finns en sida som simulerar trafikflöde. Och jag kommer länka till den så kan man laborera lite grann själv. Men det som är lite kul med den, det finns lite olika vägsetup. Men det finns en rondell där bilarna bara kör runt i tre filer. Och då kan man välja hur många bilar som är i varje lane. Och drar man ner då så att man bara har en bil i varje lane, då kommer ju bilarna kunna köra sin max hastighet. De här byter lite fil och det som gör att det kan bli lite störningar i systemet. Och sen så kan man höja upp, och höjer man upp till 100, och det är precis som du säger, då stannar ju det här trafikflödet upp. Men då kan man också laborera, men vad hittar jag sweet spotten? Och då är det kanske någonstans just i det här exemplet runt 20%, och det är inte helt intuitivt att det är på det sättet. Och det är som när vi har pratat om den här, för vi har använt den ibland när vi har pratat om just detta, och då har det varit så här att kolla först hur flödet ser ut. Vad är tiden att gå igenom flödet? Och sen kan man börja laborera med resursoptimeringen då. Det vill säga, hur många bilar kan jag ha på vägen här? Och vad blir min sweet spot? För bilarna kanske börjar köra lite långsammare, men outputen kanske ändå blir bättre. Men vid någon tidpunkt så kommer ju liksom hur många bilar per tidsenhet som kan köra här ändå blir mindre. Så att det är inte helt intuitivt. Men vi länkar till den så kan man laborera lite själv och se. Så man får ett bra grepp om det där.
Coolt. Jag vet inte om det är samma, men jag har sett den här fräcka. Så det är flödes- och resursoptimering. Jag tänkte prata om det finns något som heter batch size. Alltså storleken på sitt arbete egentligen. Och det är hur stort eller hur litet ska det vara? Därför det spelar ju roll på flödet då. Och då är det en väldigt stor batch där det är mycket arbete. Ja, då kommer ju det gå långsamt genom systemet. För det är mycket som ska göras. Är det en mindre batch, ja då går det fortare helt enkelt. Men det uppstår frågan, fortfarande en fråga, liksom, vad är en optimal storlek på en batch? För blir den för liten så får man ju väldigt många batchar, eller hur?
Mm.
Och då finns det ett fint ord som kallas för transaction cost, alltså kostnaden har för att göra en transaktion genom mitt flöde.
Men är det typ som någon slags overhead-kostnad här då?
Ja.
Att jag behöver sätta upp något, jag behöver skriva om det, jag behöver diskutera varje enskild.
Mm. Så tar man det agila kontextet som vi pratar om idag, att man har en, till exempel en sprint, en just tidsenhet det. Och i sina sprintar så har man sina batcher består av något som kallas för user stories eller bara stories. Så behöver ju en sån skrivas, diskuteras, man ska ha acceptanskriterier och kanske något, ja, storlek också. Och det tar ju tid att, och sen ska den flyttas genom olika steg i någon typ av board man har tills den är klar, och det är en transaktion då. Så då vill man ju ha en optimal transaktionskostnad för det då. Så har jag, då spelar det roll om jag har 10 eller 100 sådana. För gör de för små så får jag fortfarande kvar transaktionskostnaden då. Men i det andra ändet på det spektrumet så har man ett annat ord som kallas för holding cost. Det vill säga, när vi är klara med den här batchen, kan vi då få ett värde av det?
Mm.
Eller måste vi vänta på någonting? Ett exempel kan ju vara i bilindustrin, att man har ett snabbt flöde genom sin fabrik och så är fordonet klar. Men det ska säljas till kund och kunden ska ta upp det på något sätt. Men det kanske är så att ja, den här fordonet får stå på en gårdsplan och vi får inget värde för den, och då kan man säga att då finns det en holding cost där. Och då är det återigen så att då får vi titta på hela flödet. För om vi optimerar fabriken och transaktioner genom fabriken går jättefort, men vi skapar ett lager av bilar, ja, då är inte det bra, för då får vi den holding cost då.
Mm.
Jag har även varit med i och jobbat med det finfina, väldigt ironiska systemet som kallas för SAP.
Mm.
Där det ofta är så att det är några centrala releaser som går med någon cykel. Om i det fallet jag jobbade så var det 3 veckor. Vilket betyder att även om det teamet jag coachade var snabba med en story och man var klar med den, så var det ändå så att man behövde vänta på releasen innan du kunde komma ut i produktionen och få något värde för slutanvändarna. Och det är också exempel på om man får förhålla sig till transaktionskostnaden och holding cost. Så det är någonting att fundera på. Och sen är det med storleken och någonting som kallas för variabilitet, det är svårt att säga då. Men där är det i enkelheten så att om batcherna är stora så är det svårare att förstå hur lång tid det tar för dem. En kanske tar 2 dagar, en annan tar 5 dagar. Är de mycket mindre så blir variabiliteten lägre. Och man kan ta ett tankeexempel här. Säg att du ska bygga en enkel brygga. Så kan du fundera, hur lång tid tar det då? Ja. Ett par dagar att bygga en sån brygga då. Men så säger att du ska bygga något som motsvarar Öresundsbron, som är också i princip en brygga fast modell större.
Mm.
Då uppstår frågan, det är ju jättestort då, liksom, hur lång tid tar det? Det är mycket svårare att uppskatta.
Mm.
Så därför är det en idé om att man helst vill ha små batcher. Och få ett högt flöde då.
Jag tänker att jämna storlekar också är en, just när du pratar om variabiliteten, att ju jämnare storlek du har på dina items här, då gynnar det också en bättre variabilitet.
Det är intressant där, för att där kan vi spinna vidare på den lite jämna storlekar då, för att när man jobbar med agila team så finns det, man vill göra en storleks eller vad ska man säga, en komplexitetsuppskattning av stories, och det finns ett system som kallas för story points. Vi kan gräva mer på det, men då finns det olika storier. Det här är en 2, det här är en 5 och det här är en 8.
Mm.
Det betyder att de är olika komplexa då. Och det är ganska vanligt att team jobbar på det sättet. Att man har olika stora. Men sen kan man göra en progression eller man kan skita i det helt enkelt. Och så tänker man det att okej, vi gör alla stories ungefär lika stora. Mm. Och det brukar man kalla för, jag tror, hashtag no estimate lite grann. Yes. Då är de är en viss storlek och då kan vi kan göra 7 sådana i en sprint lite grann och då alla är lika stora då. Mm. Och där behöver man vara duktig på det.
Mm.
Men det jag skulle säga att kommer man dit så är det bättre.
Mm.
Ja, intressant då. Sen vill man ju förbättra sitt flöde. Och jag tror att det fanns nog, men automation var en del av TPS och du pratade om den här vävstolen som stannade av.
Just det.
I modern mjukvaruutveckling så har vi ju automatiserade tester till exempel. Därför de manuella testerna som behövs göra att de tar ju tid och det kan bli fel och det är en stor apparat med att skriva testcase och så vidare.
Mm.
Det är klart att gör man automatiserade tester så måste man ju investera tiden att automatisera.
Mm.
Men sen varje gång de körs så är transaktionen för att göra testet mycket lägre än om man gör det manuellt då.
Mm.
Vilket ökar flödet då.
Men Jesper, du har ju allt med det här med continuous integration och continuous deployment. Jag tror nästan att vi får bara säga vad det är också och sen spinna vidare på det, för det är ju också en stor del i just det arbetet.
Vi får väl ha respekt för er som lyssnar på att vi kanske... Är det mer att vi pratar lite över huvudet på folk här nu? Eller?
Nej, jag vet ju att det, jag vet att det är folk som lyssnar som jobbar i andra industrier än just mjukvara. Och just i mjukvara så är ju just de här continuous integration och continuous deployment, de är ju väsentliga beståndsdelar. Så att, lägg några minuter på det.
Ja, vi tar lite om det då. Och det, alltså, som det är nu i världen så pågår ju en digitalisering. Liksom allting, nästan allting blir digitaliserat. Och då är det ju så att man bygger system, digitaliserar. Så ta Skatteverket, nu kan man sedan x antal år tillbaka skicka in sin deklaration digitalt. Mm. Förr i tiden fick man skriva på papper. Liksom.
Mm.
Och då är det ju ett IT-system, en produkt bakom. Och den här produkten består av någon teknik och ganska vanligt är ju att man numera har det i någon typ av moln. Alltså Microsofts moln, Googles moln eller Amazons moln. Och när jag vill ändra i min produkt så är det kod som jag ändrar. Och sen finns det olika miljöer. Där här finns det, kan finnas en testmiljö, det kan finnas en någon typ av QA-miljö.
Nära produktionslik miljö.
Ja, man testar och så finns det en produktion. Det finns olika miljöer.
Mm.
Och då återigen så är det en transaktion av den förändrade koden från en miljö till en annan.
Och din kod ska dessutom passa ihop med andra personers koder.
Ja, precis. Och då behöver den testas i de här olika miljöerna. Det är en del.
Så du behöver testa din lilla kod. Sen behöver man testa koden tillsammans med annan kod. Mm. Man kanske behöver testa den i en miljö som är mer lik produktionsmiljö. Så det finns lite, också kanske lite olika typer av tester.
Ja. Och sen när man förflyttar koden eller man introducerar den i en ny miljö så finns det engelska ord. Man pratar om en deploy.
Mm.
Att man deployar, inte svängest. Kanske?
Ja, jag kommer inte på. Vi säger deploy så att jag är också eller, fast.
Driftsättning som man kan säga kanske på svenska. Men det säger vi inte så.
Nej, vi säger deploy.
Deploy. Att det är en deploy. Men den här deployen kan också vara automatiskt.
Mm.
Så när de automatiserade testerna är gröna så deployas det automatiskt i nästa miljö.
Mm. För det är väl, det är lite grann här som nyckeln är. Du vill ju inte gärna deploya någonting som är felaktigt.
Nej.
För då har du kommit så långt i kedjan att det blir kostsamt för dig att rulla tillbaka eller fixa.
Mm. Exakt, och då vill man hellre, de som är riktigt duktiga på det, de gör ju någonting som kallas för en fix forward.
Mm.
Det vill säga att vi introducerade ett fel. Okej, men då ändrar vi koden. Istället för att rulla tillbaka till den tidigare versionen så fixar vi det och så rullar vi framåt.
Mm.
Det är ett sätt då. Men man kan ha bägge de två kapabiliteterna, att fix forward och rulla tillbaka.
Så traditionellt sett så kunde man, om man backar bandet, om det är kanske liksom lite mer äldre teknik, då kanske man har, du pratade om SAP tidigare, men då har man deployfönster som kanske är en gång, två gånger, fyra gånger per år som alla behöver förhålla sig till, och så gör man den uppsättningen och sen sitter folk som tokar och gör manuella tester i produktionsmiljön precis innan, gärna på natten kanske man också gör det. Och blir det då fel, märker man det någon gång vid 3-4 tiden att men det är några grejer som inte verkar bra, då får man rulla tillbaka och sen så får man göra om hela alltihopa. Antingen dagen efter eller en vecka senare, till exempel om man gör det under helg för man har så mycket kunder som blir påverkade. Så det är det traditionella sättet att göra. Och det är mer, och det vi pratar om här nu med det continuous integration och continuous deployment, det är det mer moderna sättet. Och du nämner fix forward. Och vi pratar också om att man gör mindre ändringar. Så man hela tiden, man testar dem, man deployar dem, man monitorerar dem, och ser man att något som är fel, då ändrar man det ganska kvickt, för den här ledtiden är helt plötsligt mycket kortare. Jag behöver inte vänta ett kvartal innan, så jag behöver inte rulla tillbaka, utan jag kan bara fixa det istället.
Precis, och det finns ju mätetal, hur många sådana här deployer gör man per tidsenhet. Så historiskt kanske var, du vet, en i kvartalet, men jag har ju hört till exempel Amazon, som är en av de här stora drakarna, de gör alltså flera i sekunden till och med. Och när man pratar om automatisering, så de har två manuella steg. Det ena är att skriva koden, och det andra är, vad tror du?
Review kanske?
Review, ja. Att någon annan tittar på det. Man har den där, ibland pratar man om 4i principle.
Just det. Och snart kanske vi bara är kvar på review. Om det finns
AI. Grejer liksom. Så snart är allt automatiserat. Men varför vi pratar om det är att all den här automatiseringen ökar flödet. Och är man bäst på automatisering, så är man bäst på flöde också. Och jag tror det finns en prioritetsprincip på Google och andra företag, att om någonting går att automatisera, så prioriterar vi det högst. Det har det högsta affärsvärdet att kunna automatisera. Så det är också en intressant aspekt på varför till exempel Google har blivit så bra. Man har valt kanske en annan prioritet. Man funderar inte på vad är det mest värde för liksom slutanvändaren. Det är klart att man tänker på det, men går det att automatisera, så prioriterar vi det högre och göra den saken. Tänkte vi ska lämna tekniken där och prata lite om individer och team en stund. Och jag tror i vårt första avsnitt så pratade vi om T-shaped individuals.
Just det.
Kan du bara rekapitulera vad en T-shaped individual är?
Ja, så T ska då symbolisera, eller en metafor för skillsetet hos den här individen, att den har ett område som den är väldigt duktig, och sen så är den knowledgeable, eller den kan en del om andra områden.
Just det. Så ett exempel, om man har en utvecklare som är duktig på att utveckla kod, men han eller hon kan testa koden eller göra en sån här deploy av koden, om man nu gör det manuellt. Så blir det T då. Och när man pratar om T-shaped individ, så finns det andra begrepp då. I-shaped, det betyder som ett I, då har man bara en kompetens. Och då vill man ju förflytta de individerna från I-shaped till T-shaped. Men sen kan man vidareutveckla det här, så finns det något som heter pie-shaped. Och det är inte att man är som en paj.
man är bra på två grejer då, eller man har speciell kompetens.
Alltså det är ju, vi pratar om pi, alltså 3,14. Det är den grekiska bokstaven.
Yes.
Då är det två ben och någonting som någon våg på toppen där. Så det är ändå, om man två djupa kunskaper och kanske två breda kunskaper. Då är det lite bättre än T-shaped. Och sen finns det även något som heter E-shaped. Och då är det ett E, men då ska man tänka att man lägger det E-et ner lite. Det skulle kanske vara M-shaped, kanske hade varit bättre än jag tänker, men det kallas E-shaped ändå. Då har man tre ben som man kan bra då. Men det är också att de här individerna kanske är ganska ovanliga. Men det är också i stora hela att vi försöker röra oss från specialister till generalister. Är då att även om man är generalist, så kan man mycket om flera olika saker då, så man inte begränsar sig. Och tanken är att när man har team, så har man flera T-shaped, pie-shaped, E-shaped teammedlemmar.
Mm.
Vilket gör att de här kan samarbeta bra då.
Mm.
Att våra kunskaper överlappar varandra, så både du och jag kan skriva kod, och vi har Pelle och Eva och Sigrid som också kan det.
Mm.
Vilket gör att vi blir robusta, så om du ska till läkaren och vänta på på prover och grejer,
mm,
så kan fortfarande vi i teamet vidareutveckla systemet då.
Mm, mm. Och då vi har ju varit i sammanhang där vi har jobbat en hel del med de här sakerna, eller börjat jobba mer medvetet,
mm,
med det. Och jag tänker typ ett första steg som man kan ta, det är ju lätt att om man har ett närliggande område till exempel, att man börjar med det. Man kan göra en ganska enkel skills matrix, till exempel för varje person och varje område i en matris, och så 4 fält bara. Jag vet inget om det här, eller jag är under upplärning, eller jag kan lite, eller jag är uppe under upplärning, jag kan en del och jag är till och med så bra så jag kan lära ut,
mm,
och göra den skills matrixen ganska snabbt. Och sen jobba i par har vi pratat om,
mm,
tidigare. Och att vara i, kanske inte allt för tvärfunktionella, men i någorlunda tvärfunktionella. Du snackar om utvecklare och testare och har deploy.
Mm.
Att ha dem i ett team, ha alla dem det. Det underlättar också att det. Och sen är det en intressant fråga, och jag vet ju att du och jag har diskuterat den här tidigare, och du är lite inne på det här med, ska vi ha specialister? Och vi har ju gått åt en riktning här, och det handlar om hur vi kallar våra roller, och om de är generaliserade eller om de är specialiserade, mm, rollerna. Och vad menar vi med det?
Jag vet inte, jag tänker på det här med rollbeskrivningar, yes, nu då. Och, ja, jag kan tycka att ingenting är svart eller vitt, det får jag säga först då. Men en rollbeskrivning är ju där man talar om, vad gör den här rollen? Men det är också en avgränsning.
Mm.
Så här, jag jobbar med det här, men allting som inte är med i rollbeskrivningen betyder implicit att jag inte jobbar med det då.
Mm. Mm.
Och det motverkar ju faktiskt det här att lära sig nya saker och göra saker och ting som är utanför min roll,
mm,
och samarbetet då. Så att jag är inte helt positivt till rollbeskrivningar. Men jag förstår också att de behövs, åtminstone initialt, för att människor ska veta vad är förväntningarna på mig.
Mm.
Och vad är det jag gör? Vad ska jag bli bra på?
Mm.
Så det är väl en sak hur den är skriven, den här rollbeskrivningen då. Men jag vet inte om du har sett olika, men jag har sett väldigt uppspaltade liksom, mm, prioriterar backloggen, så finns det 7 punkter liksom, och det är det man gör,
mm, mm,
och uppenbart inget annat liksom.
Mm, mm.
Det tycker jag är onödigt begränsande.
Mm. Och vi har haft den, nu är det ett tag sedan jag såg det, men tidigare så kunde man ju ha så här, om jag har en frontend developer i ett team och jag har en backend developer, mm, i ett team, jag har en som jobbar med testning, och skiftet har ju gått från att ha de här specifika rollerna som beskriver vad jag gör till att, ja, nu är alla developers.
Mm. Eller full stack, det kan man ju prata om.
Mm.
Full stack, då kan man hela teknikstacken.
Mm.
Så det, men det, jag vet inte, man kanske strösslar lite väl mycket med det ordet också.
Mm.
Har jag hört några säga typ, ja, nu ska alla vara full stack, vad är det för skit liksom.
Mm.
Men jag tror att det är mycket värt att kunna många olika saker. Men sen kommer ju ibland den här frågan, ska alla kunna allt? Och det, så är det inte. Och det finns en liten, det här är lite svårt att komma ihåg. Jag vet inte, men jag har kommit ihåg den. Men jag har skrivit upp den här också.
Mm.
Det kallas för 1-3, 3-1-principen. Och då kan man tänka sig att i ett team så är det då en person kan 3 olika saker.
Mm.
Och det motsvarar den där T-shaped funktionen då,
mm,
att man kan något djupt ska man 2 då. En person kan 3 saker, men den andra är att 3 personer i teamet kan en av de sakerna vi behöver göra.
Så det finns redundans?
Ja, så finns det redundans. Så det betyder att, ja, vi behöver 3 personer som kan våran databas,
mm,
säger vi. Så 1-3, en person kan databasen, kan deploya och kan businesslagret, säger vi. Så behöver vi tre personer som kan databasen. Men i de tre, de behöver naturligtvis inte se exakt likadana ut. Så. Och så skapar vi, precis som du inne, redundans och möjligheter för att samarbeta. Och skalar man det här upp till det här som vi pratar ibland, team of teams, alltså flera team som kan...
Så jobbar mot något slags gemensamt mål.
Då kan man också ha den här idén om 1-3, 3-1. Det vill säga att ett team ska kunna jobba inom tre domäner eller tre områden, eller vad man väljer att kalla det. Men så har vi tre team som kan jobba i samma. Och det är ju ännu svårare faktiskt då. Men når man dit så har man ju en lastbalansering mellan de här teamen. För något som inte är helt ovanligt är att okej, nu ska vi göra någonting här, vi har flera team. Och så visar det sig att det vi har prioriterat är bara team, första teamet. De har fått alla de här högprioriterade. Men så har vi team tre här. De kan bara göra saker långt, långt ner i backloggen här som inte vi tycker har något egentligt värde. Jag ska inte säga att det händer hela tiden, men det är inte helt ovanligt. Och sen är det i kombination med att ibland så heter då teamen det de gör. Det vill säga att här har vi, vad ska jag dra sig med, autentiseringsteamet. Ja, då jobbar ju de med autentisering. Och då är det, blir det otänkbart att teamet som heter checkout, de jobbar inte med autentisering.
Och vad händer när vi inte vill jobba mer med autentisering?
Ja, då blir de, vad ska de göra då? Ja, så därför jag förordar att teamen heter någonting annat då. Och där är det ibland att man får pushback på det. Därför då är de så här, men om de heter det de gör så vet vi inte vad de gör. Och att det finns någon trygghet i att det här är vårt område. Men tillbaka till det vi pratade om, den generativa kulturen i något avsnitt tidigare då, där vill man ju alltså samarbete och liksom bygga broar mellan varandra och så jag tycker att en uppmaning, hitta ett eget namn, ta något generellt djurnamn, Game of Thrones namn, you name it, och koppla bort det från vad ni faktiskt gör just nu då. Ja. Andra tankar där, Alex. Hur är det hos er? Vad heter de? Heter de något skoj eller heter de vad de gör?
De heter vad de gör. Uh-huh. De heter som sin plattform eller de heter en akronym på området som de jobbar med. Och det är precis som du säger, det är delade uppfattningar även hos oss internt om de ska heta så. Många stör sig på att de inte heter det de gör, medan jag tillhör den som tycker att det finns så mycket kommunikation och man kan jobba med teaminterface och hur man kommunicerar och interaktionskartor och så och interaktionsvägar. Så att jag tycker inte att det är behövligt, utan skapa en identitet hos teamet istället och hip som app så gör ni något annat.
Jag har faktiskt en undercover-plan lite där jag är nu. Jag ser det. Nu kommer jag ju röja den planen. Men jag skiter i det. Men det är också så att teamen heter vad de gör nu då. Men vi kommer att ha ett event här om några veckor där vi ska lätta upp stämningen lite. Så då har vi bett alla team komma upp med en theme-song. Alltså deras temasång. Som vi ska spela på det här eventet då. Men då är min tanke att kanske är det så att vi kan ta den här themesången och 1-2-3 så heter det teamet som deras themesång. Får se om det går in.
Smart. Ja. Eller vi får se.
Vi får se om det funkar eller inte. Men då är det någonting de har valt själva då.
Jag kan säga det också att just det där med teamnamnen, ibland när vi kör utbildningar och hur man liksom har ett segment, ett ganska långt segment som handlar om att starta upp ett nytt team. Och då när vi pratar om teamnamn så är det är nästan 50-50 beroende lite på, jobbar man, är man mer att man har jobbat med hårdvara tidigare, då är man, tenderar man i en större utsträckning att tycka att man heter det man gör. Är man empowered och man jobbar mycket med discovery och inte bara med delivery, att det vill säga att det är någon annan som har hittat på vad du ska göra, då är du mer, tenderar du mer till att ha liksom ett fritt namn. Ja. Men om du är i den situationen att någon bestämmer vad du ska göra, ja, nu ska ni sitta att man kanske jobbar, den här hårdvaran ska ni utveckla tillsammans med en supplier och ni ska göra mjukvaran på den. Ja, då tenderar teamet att heta vad prylen heter. Ja. Så att det är en vattendelare. Helt
det är en vattendelare. Men jag tror kanske man behöver, teamen behöver mogna också. Alltså bli högpresterande, då kommer den här att ha sitt eget namn. Bli viktigare.
Ja.
I agilt arbetssätt så har vi de här timeboxarna som kallas för en sprint som är typ 2 veckor. Och då uppstår frågan, vad kan vi göra för att få ett bra flöde i den här sprinten? Därför det kan finnas flera problem i det här. Det ena är att man tar på sig för mycket arbete så man inte blir klar med det man har tänkt. Och det är ett sätt som är ett problem. Det andra problemet är att man jobbar och så blir typ allting klart på slutet. Det är väl kanske ännu vanligare då. Och det är frågan, hur får man flöde i en sån här sprint? Och då finns det några olika aspekter man kan tänka på här. Och i de här backlog-verktygen man jobbar med så kan man varje, det kallas för assigna.
Ja, man tilldelar.
Man tilldelar, tack. Man tilldelar en arbetsuppgift eller en story, en deltagare i teamet då. Och ibland, speciellt när team är lite nyare, så gör man en planering och så tilldelar man alla de här storyn till olika teammedlemmar. Och det där är jag emot att göra det. Utan vi ska inte tilldela, vi ska inte assigna. Därför om man assignar, vad händer då? Vad tror du?
Då riskerar man ju, man binder upp sig på en specifik person och man riskerar att introducera ledtider i arbetet. Det hade varit godare att ha en prioriterad lista och första person som var tillgänglig plockade. Just den det. Liksom, den tog den till sig.
Precis. Och det, en annan sak som händer är att okej, säger att vi har dragit till med 5 medlemmar i teamet. Alla har fått sina stories assignade. Och sen när arbetet börjar, då startar ju alla varsin. Vilket vi kommer till det här, men då får vi alltså 5 batcher startade. Vi vill ha single piece flow. Nu får vi 5 stycken direkt då. Och sen det som i allmänhet händer att ja, Kalle jobbar med sin story och så stöter han på någonting så han behöver vänta på något. Ja, då startar ju han en till. Och samma för Olle. Han stöter också på någonting och startar han en till. Och 1, 2, 3 så har vi 7, 8 stories igång samtidigt.
Och sen kan det ju vara så att de hänger ihop, de ska integreras. Och är de inte lika stora eller de här problematiken dyker upp, då blir det ju ett mishmash.
Precis. Så det man, om man inte signar då och tänker på att och tillsammans med den här T-shape-delen där vi ska samarbeta, så även om du Alex blir assignad på den så kan fortfarande jag hjälpa dig. Och det kan finnas, ibland jobbar man med tasks så här, i en story och där kan jag ha en task och du kan ha en task så kan vi fortfarande samarbeta. Eller så gör vi sitter jämte varandra och arbetar eller liksom mobbprogrammerar och sådana saker som jag varit då. Så att jag tycker en rekommendation är inte signa stories för att få ett bättre flöde. För då kommer vi undvika att det startas upp för mycket då.
Men det handlar om viljan att ha kontroll på att det blir gjort gärna oftast från någon chef i periferin.
Ja, alltså det är ju den resursoptimeringen. Har alla att göra? Ja. Har ni varsin minst? Så känner jag mig nöjd med det. Så att, och det vill man bort ifrån då. Och ja, det finns något som kallas för VIP limits. Jag frågade ju dig tidigare vid TPS där med Kanban. Och Kanban är ju ett system som vi måste prata lite om nu när vi pratar flöde. Att det är ju en typ av en board med kolumner. Och de här kolumnerna representerar olika arbetssteg lite grann då. Och det kan ju det vara utveckla, test, deploy om vi nu har det som ett exempel. Och det går det ju i, även om vi vill ha testdrivet så kanske vi måste ha en testkolumn, vad vet jag. Det är inte konstigt att ha det. Men de här VIP limits, det står ju för work in
progress. Process.
Ja, Där de tvistade leder, men yes. Progress, alltså det är hur många man har pågående samtidigt. Mm. Och limit är ju en begränsning, såklart. Och det är ju en siffra, liksom att ja, i den här kolumnen så får vi bara ha 3 stycken pågående samtidigt.
Mm.
Vilket betyder att säg att du har, om vi nu har ett system där man utvecklar och testar, så du har utvecklat någonting och så vill du att ja, någon annan ska testa, eller det kanske är någon review. Review är bättre.
Mm.
Det känns mer modernt faktiskt. Någon annan ska reviewa det här. Och men då vill du starta en ny. Men då är den här kolumnen full. Vi har, det skulle bli 4 i den då. Så att då kan du inte göra det. Är tanken då. Då istället så hjälper du någon annan, eller så reviewar du någonting då, så att vi kan förflytta saker åt höger, blir det en sån här kanban board då.
Mm.
Så att vi kan stänga saker mer än att starta saker.
Mm.
Så det är de här syftet med VIP-limits, att begränsa antalet pågående aktiviteter samtidigt då.
Mm.
Och det är ju, skulle då VIP-limit vara 1, då blir det ju den här
single piece flow
då.
Mm.
Men det är sällan eller aldrig man kommer ner till en 1, skulle jag säga.
Nej. Men hur brukar ni jobba med den? Jag har ju varit med i, det är egentligen 2 saker jag tänker kring det här, just att ja, man kanske skruvar ner VIP-limiten allt eftersom, men jag känner ganska sällan att det hjälper inte bara att hålla på med VIP-limiten. Det är kanske en källa till frustration, men just de här andra sakerna som du säger, att okej, vilka arbetssätt behöver vi jobba med? Ska vi assigna? Vem kan ta ett jobb? Ska vi försöka samarbeta mer? De grejerna är nästan lika viktiga. Det är inte så att de händer nödvändigtvis av sig själv, eller ganska sällan av sig själv, bara för att du skruvar ner VIP-limiten, utan det blir mer bara liksom, ja, visst, jag ser att jag har 6 items pågående fast jag fick bara hålla på med 5.
Mm.
Så att det är ju mer ett helhetspaket, kan jag tycka.
Ja, det är det. Jag vet inte riktigt. Nu ska jag svara på något annat.
Ja, det är okej. Okay. Ja, det är okej okay att tycka att det jag sa var tråkigt.
Så man, nej, men det är relaterat. För att en sak ibland så hjälper jag till att hålla stand-ups. Lite grann sådär. Eller coacha folk att hålla stand-ups också. Och en stand-up är så här dagligt möte. Man tittar på progressen helt enkelt.
Mm.
Och ett sätt att göra det är att titta på boarden. One the board kallar man det ibland. Och då tittar man egentligen från, vad blir det, från höger till vänster. Vad är review, kanske, om det är steget liksom, innan det är done. Liksom.
Bara för att vara tydlig här då, till höger, där hamnar de sakerna som är närmare att vara klara.
Ja, exakt.
Och de som är till vänster är de som är precis påbörjade, eller vi tänker börja med.
Så syftet är att de stories eller de arbetsuppgifter som är de viktigaste, det är de som håller på att bli klara. Så att där lägger vi fokus. Vad kan vi göra för att få de här klara?
Mm.
Det är vårt fokus. Och sen kan man diskutera de som pågår också. Men jag brukar vara lite fräck ibland och säga att ja, de här har vi inte startat. Men jag är jävla inte intresserad av dem. Utan jag är bara intresserad av att få klart de här som pågår.
Mm.
Sen kan vi titta på vilken vi ska starta. Mm. Men vi diskuterar inte vem som ska påbörja någonting här. Mm. Och är lite, alltså, kanske inte var så spetsig som jag var nu. Och svära, ja,
fast den, nej, kanske inte svära, men i övrigt så. Så, för det går ju hand i hand med det här som du sa innan där med start, stopping och stopp starting. Ja. Det är ju precis implementationen utav.
Ja, det. Så att, men ibland är ju, jag har varit med om liksom någon som är inte, ja, men det är ingen som har påbörjat den här har legat här nu i en vecka i sprinten och ingen har påbörjat den. Vem ska göra det?
Mm.
Alltså det är, ja, i någon mån är det ointressant att starta den när de andra inte är färdigställda då. Speciellt om de ligger i någon prioritetsordning som är bra då.
Mm.
Så de som har lägst prioritet, om det är någon som inte ska bli klar, så är det ju dem då.
Mm.
Och det är det tankesättet som är viktigt för att få ett flöde.
Mm.
Och det är VIP-limit och prioritet då. Sen finns det en annan grej man kan göra som kallas för vertical slicing. Och det här ska jag förklara lite, jag ska inte sätta det på pottan, kanske kan det, men vertical slicing handlar om, vi var inne på på det här med full stack och frontend och backend och så vidare. Det är att när man skriver en story så vill man göra en vertikal slice. Den innehåller alla delar i... ofta tar man ju en tårt exempel, så det är liksom tårtbotten och så är det sylt och så är det grädde och så är det något annat och så är det överst så är det marsipan, va?
Mm.
Så när du skär en tårtbit så får du alla lager.
Just det.
Och de här lagerna kan då motsvara de lagerna som finns i vår tekniska lösning. Och skriver jag en story som innehåller alla lager, så betyder det att även om vi har olika kompetenser i teamet, du kan frontend-lagret och jag kan backend-lagret och någon tredje kan alltså affärslagret, om vi nu har det då, så kan vi fortfarande samarbeta på den här storyn. Därför att den är skriven på det sättet att alla de här kompetenserna behövs.
Mm.
För hade jag gjort en sån här, vad heter det då, horisontell slicing, det handlar bara om databaslagret. Och då kan bara den eller de som jobbar med databas jobba med den här då. Och det är vertical slicing. Och det är ofta man slice for value. Det är ett engelskt uttryck som man har då. Men det ger också som en bieffekt eller som en positiv effekt att man kan få ett flöde då. Därför man kan samarbeta.
Undantaget mot det här skulle väl vara då om man har en riktigt tjock botten på tårtan och man tycker att det är en plattform och det är många som kommer jobba på den plattformen, och man kanske kan få till sånt enkelt interface så att det är self-service, kallar vi det, att de som ska göra grädden och sylten och kanske ett annat lager, att alla de kan återanvända den här plattformen på ett väldigt enkelt sätt. Så det är väl ändå, det är väl ändå de gångerna då man medvetet gör horisontell slicing.
Just det. Så det går, så det här är principer, ja. Så man får ju förhålla sig till det.
Ja, det var inte min mening att krångla till det. Nej. Extra mycket. Men
det är lite tekniskt där. Men sen finns det ibland, man kan jobba med, det är olika kolumner. Och ibland kan man ha en väntekolumn också. Ja. Vänta på någonting.
Men är du för det? Jag är för det.
Jag... Alltså om jag ska vara ideologisk så är jag emot det.
Mm.
Men när jag praktisk lever i verkligheten så kan det vara
okej, men då tror jag att vi behöver reda ut vad vi menar med väntekolumn, för jag kanske tolkade dig fel här, men det jag tänker på i en kanban är ju ofta att man har ett passivt state eller en passiv kolumn och sen har man en aktiv kolumn, sen en passiv kolumn och en aktiv kolumn, så den första är passiv, här är saker som vi tänker oss göra, de ligger där. Nästa grej kanske är att vi ska analysera sakerna. Och när jag då är tillgänglig, då tar jag någonting från den passiva kolumnen och så indikeras det att jag flyttar över den till den aktiva, det vill säga analyseringskolumnen. Det vill säga att ja, nu håller jag på med denna. När jag då är klar med den så lägger jag över den i nästa liksom analyzed done, kanske den kolumnen heter.
Eller ännu bättre, ready for development.
Ja. Ännu bättre, helt klart. Sen beror det ju lite på, kan jag ta den här hela vägen eller är jag beroende av att lämna över? Helst vill jag ju kunna ta den här hela vägen. Mm. Och då är det ju kanske lite strunt samma att jag har de här passiva tillstånden. Men beroende lite på hur processen ser ut i din utveckling så tycker jag att det fyller ett värde att se att nu är det någon som aktivt jobbar med den. Nu är den tillgänglig för någon att plocka i nästa steg. För att om du inte har det, om du har till exempel så här implementing, om du jobbar i en sån kontext att implementera någonting och testa någonting är typ skilda aktiviteter och de är väldigt skilda åt, då känns det lite, då blir det lite otydligt att ha en implementing-kolumn och sen en testing-kolumn direkt efter. Mm. Då hade det varit bra att ha implementing done eller ready for test, så att om det nu var separata personer eller separata grupper som gjorde det, att de kunde ta den när de var redo, så att man får den här pull-effekten. För alternativet är att ja, men jag trycker bara över den till dem. Så ja, pratar vi om samma sak här?
Ja, eller? Vi pratar om samma sak. Och jag tycker, å ena sidan tycker jag det är bra visuellt. Så där, och det är helt som du säger, liksom, okay, analyze, ja, den ligger till du och första kolumnen är analyze, så jag analyserar den och så, sen är den ready for development och då kan du lägga den där för att indikera att nu kan någon börja utveckla den. Mm. Och så är det utveckling, så är det, ja, okej, okay, man utvecklar klart. Så finns det en till sån här väntekolumn som är ready for test. Så lägger den där och så säger jag på någon stand-up, ja, nu är den här redo för att testas. Så någon kan ju ta den då.
Mm.
Och så ser man det här. Och det blir tydligt och transparent. Men problematiken är ju att det blir en väntekolumn och det är ju ledtiden. Och det var ju ledtiderna vi ville kapa. Så om jag går tillbaka till vårt Formel 1-exempel här. Så kan det vara liksom, ja, vad heter han, stallchefen står där och så har han en kanbanbord och så här, byt däck på bil är första kolumnen.
Mm.
Sen är andra kolumnen vänta på nästa bil.
Mm.
Och så är det byt däck igen då, så. Men deras väntetid mellan bilarna var ju minimal.
Mm.
Så det fanns ju ingen liksom, ja, okej, nu går vi och gör något annat här tills nästa bil kommer.
Mm.
Så det ska ju vara så att när jag har utvecklat klart och du är testare, ja, då har vi det slacket i organisationen att du kan ta den direkt.
Mm.
Det var ju det vi var ute med, den här resurs- och flödesoptimeringen. Men introducerar vi en väntekolumn där, det betyder ju att vi kan vänta lite. Vi introducerar väntetiden då.
Okay. Ja, två olika perspektiv är då, för att återigen så hävdar jag ju då att om jag kan se att vi har de här problemen och jag vill jobba bort dem, så vill jag gärna se tydligt att det ligger i väntan, för annars kan det riskeras att döljas. Mm. Att om jag jobbar med test och du jobbar med utveckling och så ligger den kvar i din kolumn, du är egentligen färdig men det syns inte någonstans. Så där tror jag min huvudargumentation är. Och någonstans i grund och botten så kanske man vill komma ner till någonting som är att göra klart.
Ja.
Och det är det enda man behöver. Och att allting rullar på så snabbt. Men i resan till det, då tror jag att mitt argument här då är att väntekolumner är bra för visualisering och för att kunna få data och indikation på att här ligger saker och väntar. Och att man utifrån det perspektivet börjar jobba med att men vi vill inte ha saker som ligger här och väntar. Ja. Och vad gör vi åt det?
Precis. Så ja, jag håller med om det också då, men det ena är det ideologiska perfekta exemplet där liksom det finns ingen slack där, eller det finns slack och man kan ta direkt när det kommer då. Det andra är verkligheten där det inte alltid är så. Så det är ju sätt att få flow i allmänhet och flow i en sprint, och det vi har pratat om i det här avsnittet, avsnitt 7, det är ju flöde i allmänhet i arbetslivet då. Vi planerar ju ett annat avsnitt som kommer ganska snart tror jag också, som vi ska titta lite mer flöde i, kanske på det personliga planet lite.
Just det.
Så,
lite cliffhanger för framtiden. Det var första gången vi testade det, så får vi se hur det
går. Ja.
Mm.
Men jag tänkte vi skulle vara lite fräcka och dra det berömda repet.
Det gör vi då.
Ja.
Bra jobbat, Jesper.
Ja, detsamma.
Ha det gött.
Ha det bra.